Hör upp allt folk och lyssna. Kom hit och hör vår sång om herrarna i höjden som regerar dagen lång.
Hej och välkomna till ytterligare ett avsnitt av din favoritpodd i kategorin vuxna män som googlar saker tillsammans, Brödrafolkens podd. Vi kommer som vanligt mer eller mindre direkt ifrån den topphemliga poddbunken. Och med mig har jag som vanligt Albin.
Hallå, hallå.
Och tyvärr återigen inte Grime.
Nej. Vi har insett, alltså, problemet med att utföra en etnisk rensning i podden är att den är permanent. Man kan inte olyncha någon.
Nej, vi kommer naturligtvis att behöva ta upp detta under självkritikdelen på vår nästa kampsession.
Ja. Just nu ser det ut som att det blir nog bara Max som är med på den. För man kan inte heller självkritiska någon på det sättet som vi gör. Vi har en väldigt japansk inställning till självkritik.
Ja. Ja. Men ja, alltså det blir återigen ett ganska vanligt avsnitt efter förra veckans stora Vocal Fry special. Hade väl tänkt prata lite om den skit som obönhörligen fortsätter att hända.
Ja. Och det lär inte bli bättre än så.
Vi kan väl börja med den stora nyheten som bröts nu i morse.
Mm.
RIP to a king får vi väl säga.
Ja, alltså det man känner att, alltså, sånt här är man bara med om en gång i livet, att Lena Berlin går i pensionen.
Ja. Ja, det, vad ska vi göra nu?
Ja, vem ska häfta fram tant Gnäll nu? Jag kan inte göra det i den kvaliteten.
Nej, inte en sån pålitlig produktionstakt heller.
Nej. Ja, nej, men vi menar såklart att Mats Löfling dog i morse.
Ja, eller igår kväll, va?
Ja.
Jag tror det var något sånt att de hade, ja, man hade ju hittat i sin lägenhet igår kväll. Det kom ett SOS-larm att det var någon som låg skadad och sen upptäckte de att det var han. Och vid det laget någon kunde komma dit så var han typ redan liksom så pass på väg att dö att det inte gick att rädda honom.
Ja. Nu kanske vi går händelserna i förväg och antar grejer som kanske inte alls är officiella eller som kanske inte kommer visa sig stämma. Men jag förutsätter väl att det här var för egen hand.
Alltså, det är ju på ett sätt lite otacksamt att vi spelar in en podd om detta nu på torsdagskvällen. Och som förmodligen inte kommer att komma ut förrän någon gång i början av nästa vecka.
Ja.
Det är i sådana här lägen det är lite dumt för att... Det kan vara så att allting det vi säger här nu har definitivt motbevisats innan podden själva kommer ut. Men jo. Ja, såvida inte någon bestämmer sig för att kolla upp liksom läget på hans tungben, så måste vi utgå från att det är ett självmord det rör sig om.
Jo, och det är... Min besänker vår generellt grundställning är att bara vara raljant rakt upp och ner, och jag jobbar med så pass mycket död så att jag misstänker att jag har lite småavtrubbad.
Det är nog jag ganska ensam om av oss tre. Jag gör det i alla fall inte, och jag hoppas inte Grime gör det heller.
Nej, men gud nej.
Jag tänkte på att han jobbar med småbarn.
Ja. Nu, jag kanske borde behöva lämna in en förklaring där. Jag tar inte livet av folk, eller jag jobbar bara med folk som gör det, utan jag jobbar med väldigt, väldigt gamla människor som är väldigt sjuka. Det är mer en naturlig del. Men det jag vill komma fram till är att det kommer säkert bli raljant det här. Om man tycker att det är opassande eller man har någon sorts personlig relation till Mats Löfling, då, ja, vi kan väl försöka hålla det på en rimlig nivå, men nu vet ni vad ni får.
Ja, Nej, men som sagt, det är ju ingen som har gått ut och dementerat att han skulle ha uppgifter som kan leda till gripanden bland medlemmar i Clinton-familjen.
Nej.
Så att vi är ju inte vi kan ju inte vara 100% säkra på det här.
Nej. Hans kopplingar till Jeffrey Epstein är än så länge liksom inte bekräftade.
Nej.
Ja, så det, ja, nej, men det är väl till det man kan förutsätta händer. Inte förutsätta,
ja,
händer.
Ja, alltså det känns ju liksom, det är ju liksom någon sorts tragisk oundviklighet över det.
Jo, nej, men någon...
Det är ju såklart aldrig oundvikligt att någon tar sitt liv, men det känns ju liksom som en någon sorts dramaturgisk vändning som man hade kunnat...
Ja... Alltså det nu menar inte jag här på ett konspiratoriskt sätt, men jag tänkte inte sånt här riktigt hände på riktigt, i alla fall inte i Sverige.
Nej, kan vi då säga återigen att Sverige har förlorat sin oskuld?
Jo, men nu menar jag det här, och nu försöker jag hålla tungan rätt i mun. Alltså lite på ett positivt sätt ändå, för det här är första gången på jävligt länge som jag minns någon ändå fått ta någon högst uppsatt person, offentligt eller privat, och fått ta konsekvenser av att ha tabbat sig.
Ja, även om det ju är han som har straffat sig själv.
Jo, men alltså även innan, att det var väl ganska uppenbart liksom framåt, men när de släppte den här rapporten där...
Ja, men ja, man, för det är
man,
ju...
punkt efter punkt efter punkt där han gjort bort sig, att karriären är över.
Ja, nej, men det kan ju vara värt att nämna kanske, om det är några av våra lyssnare som mot förmodan inte har följt den här härvan, att Mats Löfving var ju då chef. Han var regionpolischef i Stockholm, men jag tror han var NOA-chef innan dess, va?
Jo, och så var han rikspolischef.
Just det. Och det var ju då, alltså igår onsdag, så kom ju då den här utredaren ut med sin rapport i ett fall som har varit uppmärksammat ganska länge, där han under tiden han var chef på NOA anställde en underrättelsechef. Som var en kvinna som heter Linda Stav, som inte då var polis, men som han förmodligen låg med vid tillfället.
Ja, och som vi vet att han hade ett förhållande med under tiden som hon var hans underordnade på NOA.
Ja.
Och hon, alltså just den delen har de väl blivit friade från, att det finns inget bevis på att hon anställdes för att hon var hans flickvän.
Nej, just det är ju enligt den här utredaren då ganska otroligt, för att de ska ha inlett det här förhållandet på sommaren 2015 och hon anställdes redan i februari det året. Däremot så konstaterar de att han var jävig året efter när han gav henne en ganska så rejäl löneförhöjning.
Jo.
Och då citerar jag här att i SVT-artikeln om det här, att enligt utredaren var det motiverat att höja Stavs lön då hon låg lågt lönemässigt och därmed hamnade på ett genomsnitt av vad som gällde för jämförbara tjänster. Och då blir min slutsats att det här beslutet är rätt i sak, men Löfving borde inte ha fattat det i och med att han var jävig.
Ja. Jo, nej, men det känns ganska uppenbar liksom... Där tror jag att både du och jag som rör oss i förvaltningsdjungeln är väl inte en helt ovanlig situation. Eller just det här är väl ovanlig, men att även om man antagligen skulle bete sig rätt, så finns det situationer man inte ska ta i.
Ja. Jo visst. Men jag tycker bara det är så himla roligt att han kunde inte komma ut och säga att det var fel att ge liksom en chef inom polisväsendet en fet löneförhöjning, utan det var liksom omständigheterna som var problemet.
Ja. Och sen så var det väl lite andra punkter också där som var lite småsmutsiga. Och nu, ja. Jag känner, man kanske inte ska fokusera allt för mycket på Linda Staaf eftersom hennes anställning vart liksom ändå friad. Men det är, och alltså, hennes privatliv rör oss egentligen inte. Men det är lite kul att hon liksom har gått från Mats Löfving till överbefälhavaren.
Ja. Jo, visst, det får man ju ändå säga. För det är ju liksom... Alltså en annan vändning som var helt oförvånande i det här var ju att man liksom började lasta henne för det här och kalla henne för hora och så vidare i liksom alla de väntade kretsarna.
Jo, och jag tror att enda exponeringen här fått utåt är att Alexander Bard, som alla andra svenska libertarianpedofiler, bara twittrar på engelska nu.
Ja, men fy fan. Jag är ju den sista som ska skjuta pil i gummibåt när det gäller att svenska twittrar på engelska i allmänhet. Men att svenska twittrar på engelska om specifikt svenska angelägenheter som liksom ingen utanför Sverige har någon relation till är ju det pinsammaste på jorden.
Ja, alltså jag kan tänka sig, det kan finnas någon sorts... Men så, jag kan uppskatta om liksom någon annan gör det om sitt land som liksom informerar om att det här händer här och så vidare. Men... Ja,
men inte så här som han gjorde.
Nej.
Jag menar, alltså, det är ju känt sedan mycket, mycket länge att Alexander Bard är Sveriges bajsnödigaste människa.
Jo, men... jag tycker det är så kul hur snabbt det gått ut för liksom våra libertarianherrar.
Ja.
Men han är väl i princip, men så han är väl i princip SDR nu. Ja, Aron Flam har gått från att liksom ändå vara en någorlunda aktiv komiker och normalpoddare till att bara prata om hur sossarna egentligen gjorde förintelsen.
Ja.
För att de är kommunister.
Ja, och judehatare.
Jo,
det är ju synonyma begrepp om du frågar Aron
Flam. Alltså jag saknar liksom ändå lite grann när han var mer normal, för liksom innan den podden spräckte.
Alltså man gillar ju alltid en galen paranoid excentriker. Problemet är väl när den galna paranoida excentriken också börjar gå ärenden för fascismen.
Jo, för det var en av de mer intressanta sakerna jag... Ja, nu ska vi inte överdriva, men det var liksom en väldigt intressant grej i innan han och Soran Ismails podd föll för att Soran Ismail gjorde dumma saker. Så det hade varit väldigt, väldigt intressant resonemang liksom, hur deras föräldrar resonerade runt sina roller i sina respektive diasporor då. Att Ismails kurdiska farsa som hade gått från Iran och alltså för att slippa behöva döda någon mer för Saddams armé, man kan säga att nej, kommer de igen, då får de skjuta mig, jag tänker inte röra mig en millimeter till, medans Arons Flams judiska mor instruerat honom från tidig ålder att en dag kommer de komma och då måste du ha en väska packad.
Ja. Men, ja, men det där, alltså det senare är ju liksom för oss som inte är uppvuxna i en judisk miljö, så är det ju ofta, så är det ju, blir man ju lätt förvånad över hur vanligt det är att liksom folks äldre släktingar resonerar så.
Jo, och det här nu, det här jag tyckte det var en väldigt fin, genuin diskussion, framförallt för någon som mig som liksom vars relation till att behöva flytta är, ja, ibland är det fattigt, då måste man flytta till stan och börja jobba på bruket istället.
Ja, exakt. Ja, men det är ju alltid lite extra tragiskt när folk som ändå har liksom erfarenhet av sånt här i släkten ändå inte ser vad det är de gör.
Ja. Nu minns inte riktigt hur vi hamnade här, men...
Nej, men ja, Linda Staaf.
Ja, vi har ingen åsikt om henne.
Nej,
förutom att det är lite kul att liksom, de två partner som hon haft som vi känner till är högst uppsatta svenska tjänstemän.
Ja, specifikt inom ordningsmakten.
Ja.
om nu försvaret räknas dit, men ja, det är ju ändå.
Det är absolut det är inte. Nog. Det är absolut inte liksom något moraliskt ställningstagande, men det är lite roligt.
Ja. Men folk. Ja, folk får tycka vad de vill.
Ja.
I sådana frågor. Där är vi ganska konsekventa, tror jag.
Ja. Jo, nej men så, sen så. För att gå tillbaka lite grann. Det är ens på att här är första gången som. Men så nu, du får rätta mig för du kommer ihåg någonting annat. Men har någon blivit avhyvlad på det här sättet? Eller behövt. Alltså
det klassiska är ju att man ger dem något annat.
Jo.
Alltså att man liksom omplacerar dem till döds. Det är ju så ja. Dan Eliasson har klarat sig alla år.
Precis. Eller liksom, ja, ibland har
sen var ju Dan Eliasson också rikspolischef.
Jo. Mannen som är liksom, jag antar. Det här är en jättetrött högerspaning. Men man undrar ju liksom, vad är det för hållhakar han har haft på partiet?
Ja, gud ja. Ja, det är ju en man som har fler liv än katt.
Ja.
Men det är ju dock, alltså. Ja, nej men hans jobb på regeringskansliet gick ju ut vid årsskiftet tydligen. Så att jag vet inte vad det är han gör nu för tiden.
Nej, men nu måste han väl vara ganska gammal. Då?
Ja, han är 61. Så att han skulle ju såklart mycket väl kunna pensionera sig. Han får ju säkert. Han är ju säkert torr om fötterna med den pensionen han har.
Eller vänta nu.
Är det bara jag eller är Dan Eliasson märkligt lik Olof Scholz?
Jag är inne på fel Jan Eliasson, säger jag nu.
Dan Eliasson?
Ja, precis. Det förklarar ju den delen.
Ja, det är alltså inte han som var FN.
Ja.
Person.
Mm, vi föddes samma församling, jag och han.
Ja. Just det. Han är ju dock uppväxt i Dalarna.
Ja, jo nej. Han har den medelpanska arvsynden i sig.
Ja. Jag tror att på listan över svenska landskap som jag har åsikter om tror jag medelpad ligger ganska lågt.
Ja, det är. Jag kan inte sitta på och hitta på anledningar till varför du borde ha dem.
Nej. Jag har hört att Indalsälven är fin.
Jo, det blir jättefint område, land. Men liksom det är ju. Så är det ju, men. Första stora strejken, det är väl typ det vi kan säga till om.
Ja, sen hela den där Sundsvall brann ner.
Jo, samma dag som Umeå.
Ja.
Men vi hade pengar med det. Ja, nu vet jag inte varför jag säger vi om Sundsvall, för det är inte den av dem jag bor i just nu. Men Sundsvall hade pengar, så den lyckades man bygga upp fint.
Just det.
Medan Umeå ser ut som random svensk småstad som sen råkade bli stor.
Ja. Jo. Jag är ju liksom. Trots att jag aldrig har varit i Umeå i mitt liv så är jag ju ganska fast i min övertygelse om att Umeå och Växjö är exakt samma stad.
Okej. Okay.
De bara ligger på lite olika ställen.
Jag vet inte alls om jag har. Växjö är ställe som jag absolut inte har någon åsikt om.
Nej.
Hela Kronobergs län är väl ganska intetsägande för mig.
Ja. Jag har ju släkt, eller jag har ju liksom rötter därifrån, men jag har ingen släkt som bor där, så jag har heller inte någon sådär supernära. Jag bodde ju i Växjö en sommar.
Jo, just ja. Ja.
Det är väl ungefär det.
Sista delen av Röde Orm utspelar sig delvis i Kronobergs län, men det var väl cirkus 500 år innan det vart ett sånt då.
Ja, den har inte jag läst då.
Nej, men borde du göra.
Ja.
Det här är otroligt bra poddcontent.
Verkligen, verkligen. Men, men ska vi gå över till lite affekt?
Ja.
För du hade en artikel.
Jag hade väl inte så mycket som en artikel som ett utdrag ur en intervju som jag tänker vi kan, nu när det finska valet är på ingången.
Ja.
Så diskuterar man Där tydligen så har arbetstidsförkortning kommit upp på tal.
Ja, det är ju trevligt. Det skulle det ju aldrig på en miljon år göra i den svenska diskursen.
Nej, jag vet inte från vem. Jag gissar väl Vänsterförbundet eller de gröna.
Det är väl inte otroligt, nej.
Nej, det rimliga vore väl Vänsterförbundet. Men jag tänker att det chans att de skulle göra något coolt är väl känns låg.
Ja.
Så det är så, ja, skitsamma. Apropå det så har Magdalena Andersson fått en fråga. Det här var väl intervjun handlade väl inte om det, utan det var väl något kortare något kortare del av någonting större, någon större pressträff.
Jag hittade här jag hittade ingenting om arbetslivsförkortningen, men när jag går in på Svenska Yle så ser jag här en artikel om en finsk-nigeriansk dubbelmedborgare som heter Simon Ekpa, som är lokalpolitiker i Lahtis i Finland, blev gripen av polisen idag för att han utger sig för att på länk leda en separatistorganisation i Nigeria.
Vilket parti står det?
Ja, vill du gissa?
Alltså, när du säger finsk-nigerian, då mina fördomar säger väl ett parti åt vänster. Men att ljuga om att man leder en separatistorganisation i Nigeria, säger samfinländarna.
Ja, delade på mitten.
Är det ett nationell samling?
Ja. Han är samlingspartist.
Åh. Gud, marschalk och frihet till den här regionen i Nigeria.
Absolut. Jag kommer ju genast okallat att tänka på. Nu var det ju en finsk-keniansk samproduktion visserligen, men den här filmen med där Mannerheim är svart.
vi ska gå upp i affekt, så var det.
Ja, förlåt. Jag är helt...
Ja, nej, jag tror
att det här... blev lite distraherad av den här.
Det där var bättre content än att jag läser ett tweet och blir arg på det. Magdalena Andersson får frågan i Riks-SHG:n om det här med arbetstidsförkortningar som diskuterades i finska valdebatten kan vara någonting.
Ja.
Och nu Maggan Andersson efter lång eftertanke. Nej. Det är bra att jobba. Och betala skatt.
Ja. Just det.
Så det är... Nej, men så här, så vi kan ju inte... om vi inte liksom typ sliter våra byggarbetare och undersköterskor till döds, då kommer de ju att betala mindre skatt.
Ja.
Men jag gillar ändå liksom att det där sammanfattar ju hela liksom... Ja, nu ska vi inte gå in på olika sossefalanger igen, men liksom hela... Men... Den del av socialdemokratin som har makten, hela deras inställning till allting kan besvaras med man ska jobba och betala skatt.
Ja, nej, men det är ju men kan man kalla det någon sorts Sahlin-Schlingmann-konsensus?
Ja.
Som i grund och botten är det väl det protestantiska arvet, antar jag.
Ja, alltså det här kan vara svar på i stort sett vilken fråga som helst, för det känns inte så relevant som svar på den här frågan.
Det är ju det där klassiska inte-testet. Att ett politiskt uttalande är meningslöst om det inte går att säga motsatsen utan att låta som en fullständig idiot.
Ja, precis. Ja, nej, jag vet inte vad jag för mycket mer hade att säga om det. Jag förväntade mig inte att Magdalena Andersson skulle komma ut för 6 timmars arbetsdag. Det gjorde jag inte. Jag är knappt arg över att hon inte gör det.
Så liksom, ja, nej, alltså... Jag önskar mer än allt i världen att jag kunde vara förvånad över detta.
Nej, men så här, jag kanske hade tyckt det var kul om Magdalena Andersson sa att vi måste återinföra realsocialismen. Det ger mig ingen rätt att förvänta mig att de ska göra det.
Nej.
Sen, okay, sen kanske jag inte hade tyckt det var det svinkul om egentligen om Socialdemokraterna gick ut som det ska vara som i Sovjet på 80-talet. Men det hade varit underhållande.
Ja, alltså det hade ju varit många liksom, Ubbhultan hade ju fått rätt.
Ja.
Och det hade varit kul att se bara det.
Precis. Men ja, apropå finska valet och då specifikt Finland. Jag har bara blivit indragen i lite engelskspråkig diskurs. För de har dubbat en finsk actionfilm på nästa år, från förra året till engelska. Så, nu ska den släppas. Jag har svårt att avgöra från trailern för jag tycker den ser otroligt tömt ut eller lite cool ut. Eller både och. Okay. Heter Sisu och är kamper mellan en finsk guldgrävare i norra Lappland 1944 och de retirerande tyskarna. Det här har fått alla människor på mitt internet som framförallt är lite smådryga amerikanska vänsterkillar att göra sig roliga över att jaha, nu försöker finnarna göra revisionism. De kommer säkert inte prata om att de egentligen stod för nazisterna. Och det har fått mig att ta den finska försvarsmakten i försvar, skrämmande nog.
Nej, men alltså det är ju lite tröttsamt det där.
Jo.
Det är för, liksom samma extremt online amerikaner som älskar att använda ordet hitlerit.
Jo, vilket jag, alltså jag är exakt, jag är förutom en amerikan delen, jag är extremt online och jag tycker om att använda ordet hitlerit på ett lite ironiskt sätt, men mest inte ironiskt.
Ja, jag tycker det är provocerande av någon anledning.
Ja, det har jag full förståelse för.
Jag vet men, inte varför.
Jo, nej, men så... Det är ett störande beteende, men det är ett störande beteende jag drar mig med. Men framförallt det här att de ska se roliga över det här... 75% av alla finska filmer handlar om fortsättningskriget.
Ja, ungefär. Resterande är svarta Mannerheim.
Ja, att USA liksom inte har sett de filmerna, det är väl fan inte finnarnas problem.
Nej. Det kan man ju inte säga, va? Mer än att liksom, jag menar, amerikaner har väl liksom inte ryktet om sig att göra stenhård research innan de börjar uttala sig om andra länder.
Nej, att de liksom inte har sett Framom främsta linjen eller alla 50-11 inspelningar av Okänd soldat, det är, ja, de flesta av de filmerna blev inga höjdare, så det är, kanske de kan
skippa. Nej, det är ju liksom, ja, men ibland avundas man ju finnarna att det har hänt grejer där de sista 200 åren.
Jo.
Men det känns ju som att de är lite för på det, va?
Ja, kanske. Sen så, jag håller på, det här ger mig en ursäkt att prata om böcker jag läser istället. Så jag håller på att läsa om just Okänd soldat.
Okej.
Och det är, ja, förra gången jag läste den var jag typ 15 och då var det bara, men krig, coolt. Och nu, det är väldigt uppenbart när man läser den att Väinö Linna är socialist.
Ja, att han inte håller med ditt 15-åriga jag.
Nej, ja, dels framförallt det, att grundtesen är att krig är ett helvete. Eller inte, det. Ja. Framförallt det är meningslöst. Men också att, jag tror att jag missade så här, jag tror att liksom...
Ja, men krig är meningslöst och fortsättningskriget särskilt, kanske.
Jo, precis. Men att jag har förra genomläsningen, det återigen var 15, så jag ursäktar mig med det. Klassaspekten är jävligt tydlig.
Ja.
Att det sen inte är en bok som där patoset är studera Marx och Lenin och förena er, det kanske man kan ursäkta boken för.
Ja. Alltså, knutna nävar är ju kul och så, men någonstans är man väl ändå glad att inte all musik är knutna nävar.
Ja, precis så.
Jag såg för övrigt att det är någon som har, någon svensk på internet som har blivit begeistrad med den här magakommunismen.
Mm.
Som gjorde en någon sorts engelsk cover på Hallå där bonde.
Ja, och, gud, ja, det, jag var så jävla arg.
Gjorde den till en kampanjvideo för USAs kommunistiska parti.
Jo, nej, men vi ska se om jag hittar. Ja. Oh, nej, men gud, nej alltså, jag nu ska vi läsa ur texten här. Om jag blir tyst, då är det för att jag har gett mig själv hjärnblödning.
Ja.
Hello dear farmer, can I hide myself here? I come from DC with 8 rifles. I stole them from an antifa thug. He thought I would shoot at my own people, that bastard. Budskap där är istället för enhet mot amerikansk imperialism så är det enhet mot antifascisterna och för den vita rasen. Och så återigen, vi är väl inte världens, vår kärlek till knytande här var även i alla fall 50% ironisk, men
jag har ingenting intelligent att säga om det här.
Nej.
Jag tror inte det är liksom ett sånt ämne där intelligens är omöjligt att åstadkomma.
Ja. Utrota amerikanismen vid roten.
Ja. Är det en, alltså vi är, alltså denna podden är väl lite typ anti-Deutsch fast mot USA istället.
Jo,
tänker jag. Är det, alltså alla länder bör försvinna men de först.
Ja, lite hårdare, lite snabbare, lite mer.
Mm. Sen inte nödvändigtvis då Israel sist. Den delen tycker jag vi låter vara.
Ja, alltså vi till skillnad från den kristna sioniströrelsen så baserar ju inte vi våra ideologier på att Israel måste förintas och alla som bor där och för i teologiska syften.
Nej, vi har ju liksom. Man kan väl säga, ja, i mitt fall i alla fall så är det väl svårt att säga att jag baserar min ideologi på att föra hit de yttersta dagarna.
Mm.
Jag tycker det finns rimliga politiska mål för nutiden än att starta domedagen.
Ja, utrota alla judar är inte någonting du står för.
Nej, jag inser dock att det jag sa precis kan tolkas som att ett ställningstagande mot bosadismen, och det ska man ju naturligtvis inte.
Nej,
ha på allvar.
Men det, alltså, vi är emot av liksom av, det är inte av teologiska skäl vi är för det.
Nej, exakt.
Utan alltså rent vetenskapligt så
borde inte teologiska men väl teleologiska.
Ja.
Sen kommer ju beskedet att Sverige ska börja skicka stridsvagnar till Ukraina.
Ja, det är så det är.
Jag tänkte i kväll när jag satt och körde hem från jobbet att fan, nu när liksom det här dödsbeskedet kommer, så kommer vi inte ha något val. Vi kommer behöva prata om Mats Löfving ikväll. Fan att det inte händer någonting annat i det här landet. Och sen, exakt när jag klev ur bilen så såg jag detta.
Ja, nej, men det är väl bra att de får exerceras ibland.
Ja, jag är ju inte förvånad över någonting.
Nej, men alltså, jag vet inte om det här är en kontroversiell åsikt eller inte, men jag är för att Ukraina ska försvara sig. Ukraina behöver, ska man försvara sig behöver man vapen. Det vore kanske nice om vi kunde garantera att det inte hamnar i den 24:e Adolf Hitler-brigaden, men
ja. Jo, men visst, alltså har vi väl tagit ställningstagandet att vi ska ge dem vapen, så är ju det här inte värre än att skicka pansarskott.
Nej. Jag skulle säga liksom, alltså det var ju, om man liksom nu, jag vet inte hur man rankar vapen i dålighet moraliskt, men artilleriet som redan skickat känns väl i sådana fall värre än stridsvagnar. Artilleri kan man i alla fall liksom börja skjuta sönder civila mer lite lättare.
Ja. Ja, jag har egentligen ingenting intelligent att säga om det här.
Nej, ja. Jag har inte heller intelligent att säga. Det är gärna kul att säga att liksom de här NATO-kramarna på mitt internet som nu lever, liksom har samma relation i kriget i Ukraina och till Ukraina rent generellt som de har till de senaste Marvel-filmerna. Är arga för att Finland skickar 6 stridsvagnar istället för alla sina stridsvagnar.
Ja, just det.
Jag skiter väl egentligen i många stridsvagnar Finland skickar, men man kan ju inte både tro att Ryssland är ett existentiellt hot mot alla europeiska länder, framförallt de har långa gränser med
Ryssland, ja.
Och samtidigt tycka att de länderna ska skicka hela sina liksom försvarsmaterial till någon annanstans. Ja.
Nej. Lite så.
Är det där vi är, att liksom de finska hundasvitsvagnarna är det Ukraina står och faller på, ja, men då kanske USA skickar någon av sina 7000 miljarder Abrams vagnar istället då.
Ja, det ska de väl i sig nu.
Jo, men då är det lugnt. Varför ska Finland vara med och bråka då?
Ja, nej, det är frågan.
Ja.
Personligen hade väl jag hellre sett att Finland hade skickat stridsvagnar än att ett land med kärnvapen gör det, men...
Nej, jag ser mycket hellre att USA skickar sina stridsvagnar. Då kanske de både gör lite nytta för en gångs skull, och så försvagar vi den amerikanska försvarsmakten.
I och för sig har du en poäng där, ja.
Jag har inte heller intelligent att säga... Förutom att jag då rent generellt tycker att...
Det är bra att vi...
Att det hade varit lättare rent känslomässigt att stå för mitt stöd till Ukraina ifall det inte vore för alla människor... För alla... Men alla jävla västlänningar som inte själva gör ett skit för vad de påstår är den stora kampen för vår frihet, utan istället behandlar det som de liksom behandlar någon fandom de är med i.
Ja, fy fan. Såg du det här som det officiella NATO-kontot på Twitter skrev?
Ja, nej, men den människan har jag i alla fall betalt för det.
Ja.
Det är idioterna som tycker att det är bra och lapar upp det som... Nej, men så här, alltså... Skjut ihjäl varenda jävla Wagner-idiot. Skjut av större delen av ryska statsledningen. Men de här människorna ska fan...
Ja... Jo, det är ju liksom...
Jag förstår att det är helt orimligt att liksom jag förstår att det är helt orimligt att vara lika arg över en diktator som det är att vara arg över irriterande människor på nätet. Så det... Men de är...
Väldigt, väldigt irriterande.
Ja, men alltså, de är irriterande på... Alltså, det finns många irriterande människor. Jag är garanterat en av dem. Men det här är så osmakligt och så... svagt. Men jag har vänner, bekanta som har rest till, som jag inte håller med om på många politiska punkter, men som i alla fall har agerat som de tror, har åkt dit. Man kan ha diskussioner och hur det moraliska att ställa upp som frivillig där, absolut. Men om man nu tror att det här är ondskan och de goda, västerlandets, den liberala demokratins sista strid mot diktaturen, och så sitter man och retweetar om det på sitt internet. Nej.
Eller nu det blir avslöjat att alltså att Albin har kopplingar till Reddit-legionen.
Ja, nej, men det har jag nog faktiskt.
Jag kan vända på för många stenar här.
Jo, precis. Nej, men nej, så det de ska... Det är för deras egen skull.
Mm.
Ja, men vad bra, du fick jag liksom... Det var ingen dödshot den här gången, men jag fick häva ur mig min åsikt om vilka som ska...
Ja. Nej, men jag, som jag skulle säga där innan, det är skönt att vi gör igenom liksom en fullständig lista över alla ämnen vi inte har något intelligent att lägga till om.
Ja.
Jag tänker att vi slänger ett till på högen innan vi avslutar för veckan.
Yes.
För det är ju nämligen så att Sverigedemokraterna har uteslutit nästan hela sin lokala fullmäktigegrupp i Klippan.
Ja. För liksom väldigt, ja men det är de vanliga anledningarna.
Ja men ungefär, alltså de är anklagade för att, eller de har de facto tillåtit ett par människor kandidera för partiet som tidigare hade varit aktiva i inom nationalsocialistisk front.
Tyvärr så är ju inte min nazisektologi lika stark som min rödingsektologi, så nu måste jag kolla upp vad det här är för gubbar då.
Ja, det är ju nu det är bra att jag hade en expoartikel om detta uppe, mm. för då kan man ju bara liksom klicka sig vidare som om man var på Wikipedia.
Ja.
Nationalsocialistisk front grundades idag 1994 i Karlskrona. Som
ja, det är
med utgångspunkt i aktivistgruppen Karlskrona Skins, som var ja men ungefär alltså såna klassiska 90-tals skinhead nazister. De gillade att bränna kors och stjäla sprängmedel från byggarbetsplatser och om igen vandalisera Karlskronas judiska kyrkogård.
Det är inte stans smartaste pojkar.
Nej, lite så va. Ett par av dem blev dömda för olika av de här grejerna och bestämde sig för att efter att de har kommit ut ur fängelset så bestämde de sig för att istället för att fortsätta med sånt här så skulle de istället grunda ett parti. Och därifrån så så väcktes då idén till det som de kallade Sveriges nationalsocialistiska parti. Som sen då fick ändra sitt namn till Nationalsocialistisk front eller NSF. Enligt den officiella historieskrivningen grundades den här gruppen den 8 augusti 1994. Vilket då var en revisionistisk omskrivning för att datumet då skulle bli 8-8.
Ah, smart.
Ja, så de ja men de startade lokalavdelningar lite överallt, men det började väl gå så där när partiledaren Anders Högström gick ut och lämnade partiet 1999.
Ja, men var det han som blev sosse sen?
Oklart.
Jo, precis. Men till ert försvar så vi kan... Jävlar! Nu måste vi ta ett snedspår här. Jag hade glömt bort hur sjuk i huvudet han är.
Ja!
Efter den här incidenten, efter att han lämnade sin lilla kompiskrets i Karlskrona, blev han socialdemokrat.
Ja, jag ska inte... säga för mycket här. Det kan eventuellt vara människor inblandade i den här historien som jag känner i verkligheten.
Ja. Sen blev han moderator.
Ja.
Sen blev han, tror jag, sen märker han blivit nazist igen.
Ja.
Efter någonstans däremellan så blev han dopad bodybuilder.
Ja.
Det känns som att
de här olika stegen hade kunnat vara rimliga, men inte i den ordningen.
Nej, precis. Någon efter det så var det han som betalade för att någon skulle sno Arbeitsmachtfrei-skylten från Auschwitz.
Ja, mysigt.
Någonting som även gjordes. Så det blev han dömd till typ 3 års fängelse i Polen för.
Ja.
Sen blev han... Och där i fängelsen blev han kristen. Och nu kommer vändningen.
Ja.
2016 anslöt han sig till kurdiska peshmerga-styrkorna tillsammans med en grupp västerlänningar för att strida mot islamiska staten i norra Irak.
Ja.
Alltså jag visste ingenting efter, jag hade glömt bort allting efter det där att han gick med i sossarna.
Mm. Ja, nej, det är en karriär som heter duga.
Jo,
alltså de flesta riktigt uppe på Tony Wicklander-nivåer av partibyte, men...
Jo, nej, men alltså, de flesta...
Nästan.
I de flesta fall alltså, som slutar man sin karriär efter att man grundar och sen går ur en liten nazisekt.
Ja.
Men för
det
är honom
så ofta avslut... det blir språngbrädan in i mainstream-politiken.
Nej, liksom man ser hans så avslut så liksom... Första fjärdedelen av hans Wikipedia-artikel, då är man klar med då är de klara med hur han grundar en av de mer aggressiva nazistgrupperna i Sverige på 90- och 00-talet.
Ja. Jo. Men det här, den här gruppen försökte då fortsätta i några år till, men 2008 så ombildade man sig och bytte namn till Svenskarnas parti. Så det var ju de som då senare lyckades bli invalda i fullmäktige i Grästorp.
Ja, där de sen blev...
Han som blev invald blev utesluten för att det visade sig att han var folkbokförd i en annan kommun.
Han var så att säga djupstartad.
Ja.
Ja. Svenskarnas parti hade en avdelning i Kiruna under tidigt 10-tal, kommer jag ihåg.
Ja, det kommer nog inte förvåna någon att säga att det hade de här också.
Ja, nej, det förvånar mig absolut inte. Eller fall de hade en avdelning, vet du fan. De hade en kille som stoppade upp klisterlappar i alla fall.
Ja.
Ja, det är alltså de här killarna som har fått vara med i klippan SD-klippan.
Ja. Två av figurerna därifrån då, Andreas Olofsson och Thomas Jelinek. Är nog inte det mest ariska namnet.
Nej, jag skulle säga, men däremot ett väldigt, väldigt starkt SD-namn.
Ja, det får man ändå säga. Det är... jag såg Jonathan Unge och hans kollegors senaste stand-up special på SVT nu i dagarna.
Mm.
Och han har ju ett skämt där om när han var inne i någon sån SD-Facebook-grupp och det var någon med ett väldigt tydligt polskt efternamn där som började säga att det är svenskar är för mjuka mot islam och de borde göra som vi gjorde i Polen. Och som sen då får medhåll av 100% av de här SD-gubbarna som egentligen, enligt Jonathan Unge då, någonstans rättmätigt borde tycka att polacker är skräp.
Jo, det men... Polacker har väl fått bli ariska.
Ja, det var ju lite det vi diskuterade med Myra förra veckan.
Jo.
Att de har liksom tagits upp i någon folkgemenskap nu.
Jävla Sovjetunionen, jag skyller på dem.
Ja, det är väl.
Ja.
Men de här två, eller Andreas Olofsson i alla fall, fortsatte att vara aktiv efter att NSF lokalavdelning lades ner. Han var uttalad nazist i flera år till, men bägge två har då sagt efter det att de har tagit avstånd från det, och det är ju det som de lokala SD-företrädarna då har sagt gjorde att de bestämde sig för att trots allt låta dem gå in i partiet och kandidera.
Och det här visade sig vara ett nej.
Ja. Och det är ju alltid lite spännande när SD bestämmer sig för att göra ett exempel av någon. För det blir ju oftast verkligen bara exempel.
Jo, och det är väl det här, jag har bara följt det här rent paradis, men det är väl det här någon där de uteslutna på ett mycket liksom intelligent och klarsynt sätt har identifierat.
Ja, jo men exakt. Jonas Luckman som var ordförande för SD i Klippan men som nu har blivit utesluten av partiet då har sagt att han fick ingen information i förväg om att detta skulle hända, utan de gick ut, alltså partiledningen gick ut med det i media och sen fick de förhålla sig till det. Och att det här är ett sätt att hantera intern opposition.
Ja.
Och det är ju, alltså jag tvivlar ju inte alls på att han har rätt i sak.
Nej, absolut inte.
Det som är, där vi skiljer oss åt är väl lite vilka värderingar man lägger in i begreppet intern opposition. Ja. För det är liksom ingen, det är ju i alla fall vad jag har sett, ingen av dem som har satt upp sig mot Jimmie Åkessons ledarskap, ja, men de senaste 15 åren, som har gjort det utifrån perspektivet att vi tycker att det här partiet är alldeles för nazistiskt.
Det är väl en ganska ovanlig anledning att...
Det skulle väl eventuellt vara han i Åstorp, eller i Bjuv. Jag kommer inte riktigt ihåg vilken riktning det var den.
Och så han är moskémannen i...
Ja, i Kramfors.
Ja.
Just det, men det är ju svårt. Alltså, jag vet inte om man ska sätta något ideologiskt motiv på honom överhuvudtaget.
Nej, det känns orimligt. Ja.
Men ja, precis, det var ju det här Framstegspartiet, och det tror jag väl var ändå någon form av moderat, eller vad fan säger man? Liksom mittensplittring, som jag minns det. Den blev ju också totalt misslyckad, för det visade sig att den här mannen som var, som liksom ledde vad som då var den starkaste lokalavdelningen i hela SD, sett till röstatal, var i själva verket helt irrelevant för deras framgång, och Framstegspartiet fick ett mandat i valet, medan Sverigedemokraterna, som då inte ens hade någon lista i Bjuvs kommun för att hela lokalavdelningen hade gått över, trots det fick 4 mandat som de inte kunde besätta.
Man uppskattar det som ändå...
Alltså, den skånska landsbygden är konsekvent, man kan inte ge dem något annat.
Nej, nej. Sen så, jag har ju fått, jag känner mig lite bekräftad också av skånska landsbygden, att alla de här kommunerna där nu SD liksom är på väg att etablera någon sorts lokal hegemoni, det är också stället där man hittar alla de här konstiga små gamla tokhögerpartierna längre tillbaka.
Ja, jo, men Klippan hade ju också någon form av närvaro för något sånt.
Jo, Framstegspartiet 1970.
Ja, det var ju då Bertil Rubins Framstegsparti.
Jo, Framstegspartiet igen 1991. Jag tror inte det var, ja, var
Bertil Rubins. Vilket då var Tony Wiklanders Framstegsparti, eller det som var kvar av det.
Ja, nej, men det tror jag var senare. För Tony Wiklander, nej, precis. Jag tänkte då på någon... Jag tänkte på någon annan. Jag tänkte på någon gammal Nydemokrati MUP.
Ja, jo, men för Nydemokrati gick ju också in 91.
Jo, precis.
Satt kvar 94 men försvann sen. Och de verkar ju inte ha bildat något nytt lokalparti i Klippan. Eller i alla fall så kom de inte in om de gjorde det. Vi gjorde ju i avsnittet vi släppte precis innan valet, gick vi ju igenom de här skånska småpartierna.
Ja.
Och det behöver vi väl kanske inte göra i sådär mördande detalj igen.
Nej, precis.
Men det vi kan konstatera är ju då att av, ja, men av 12 fullmäktige som de hade valet 2022, det var alltså det största partiet i Klippans kommun. Och jag tror i alla fall de hade en ledande roll i styret. Jag vet inte om det var de som liksom ledde det. Eller om det liksom, eller om det är en moderat som sitter som ordförande, men de är i styre ihop med, nej, jag är ihop med KD, det lokala partiet Vår Framtid, otroligt nazistiskt namn.
Ja,
oavsett om det är ett nazistparti eller inte. Och 2 avhoppade moderater. Så det är liksom verkligen en riktig fascistkoalition. Men ja, av de 12 som blev invalda i fullmäktige har då 10 stycken nu uteslutits.
Det är starkt.
Ja. Och Mikael Eskilandersson, som är någon sorts talesman för SD, antar jag, de... Expo säger inte vad han har för roll i partiet. De skriver bara Mikael Eskilandersson, SD. Han säger ju då att medlemmarna, eller de ledamöterna, får välja om de sitter kvar eller avgår. Och om de avgår så är det ju då, så blir ersättarna Sverigedemokrater. Jag vet inte om de har tänkt igenom det. För det, jag antar att det är sagt vem som är ersättare i deras fullmäktigegrupp.
Ja, det är kul i klippan alltså, helt enkelt. Så.
Ja, men det får man väl ändå säga, va? De har, gruppledaren Jonas Luckman har då sagt att de ska ha ett möte med de här 10 uteslutna ledamöterna, och sen ska de bestämma om de ska bilda ett nytt parti eller inte. Oavsett så är det ju oklart hur styret i klippan kommer att se ut. Vad som... Ja, men vad, alltså om det kommer bli någon sorts Sölvesborgs lösning eller om det här nya partiet kommer att bilda någon koalition.
Ja, alltså det... Alltså, nu, inte för att jag
det
har någon...
Det hade varit lite underhållande om det var en koalition som bestod helt och hållet bara av avhoppare från olika högerpartier.
Ja, ledd av gamla nationalsocialister.
Ja, just det, för det fick vi ju lära oss också förra veckan, att nationalsocialism och nazism är två helt olika saker.
Ja, ja, gud ja.
Men ja, ska vi avsluta på en liten cliffhanger där helt enkelt?
Vi gör så, vi återkommer till hur det går i klippan. Måste du verkligen veta det? Så, ja, men ja, då... Vi är, återigen, vi kan inte vara din enda nyhetskälla.
Nej. Nej, då är det nog fel på dig. Det tror jag är inte för kontroversiellt att säga ändå. Men vi får höras nästa vecka då helt enkelt, förhoppningsvis med lite mer content och lite fler här.
Yes.
På ett sätt eller ett annat. Men tills vidare så vi ses och hörs.
Vi hörs, ha det.
Vilket vi inte gör, för detta är som vi har nämnt tidigare ett ljudmedium. Men vi hörs nästa vecka.
Ni får inte se på oss.
Nej, gud nej. Undvik oss till varje pris. Jag har för övrigt, medan vi diskuterar att undvika vår syn, så har jag för övrigt startat en till podd. Vi har spelat in ett avsnitt som förmodligen kommer vara ute vid det laget det här avsnittet kommer ut, så den får man gärna kolla upp. Den heter Min egen stad och handlar om att jag pratar med olika kulturarbetare om sina hemstäder.
Okej, ja. Ja, lyssna på den podden hörni.
Det första avsnittet är jag och komikern Jonathan Tengvall som pratar om Gustavsberg.
Okej. Min egen staden.
Ja.
Nu kommer alla lyssnare att skriva upp det här. Annars så blir det ingen mer avsnitt av Börja Folkets podd.
Just det.
Om ni ser det som ett incitament att inte skriva upp det, det får stå för er.
Ja, exakt. Det kan bli baksug i sådana idéer. Men ja, det var väl det jag ville nämna, så att vi hörs nästa vecka. Ha det så bra.
Ha det.